Vid avslutningen av vår tisdagsbön som vi har varje tisdag förmiddag klockan 11. För ett par veckor sedan så torkade jag mig i ögonen så här ungefär. Kanske jag hade fällt någon liten tår, men mest var det nog för att det sved i ögonen. Men genast var det en av deltagarna, en av våra kafégäster som var med på bönen, som reagerade med orden: "Varför gråter du? Jag är inte van vid att någon gråter", sa han. Och jag fick förklara att man faktiskt kan bli rörd ibland och gråta. Men egentligen sved det mest i mina ögon då. Men det är ändå så här att jag själv är väldigt osäker när någon gråter öppet. Tårar talar ett kraftfullt språk. Ett språk som känns allvarligt. Och vi är medvetna om att tårar ofta är ett tecken på att någon är känslomässigt djupt berörd. Och när någon visar det så berörs också vi. Det är därför adventstexten kommer till oss med sån kraft. Vi möter Guds son i tårar. Ja, i hejdlös gråt faktiskt. Vadå? Vad grät han för? Och det är det som jag ska försöka förklara idag. Vänta ska du få höra. Om du liksom hade stått där bland väktarna på Jerusalems mur den där dagen, när Jesus kom nedridande för Olivbergets sluttningar på en enkel åsnefål, så hade du troligen blivit ganska förbryllad. För runt honom var en stor folkskara med högljudda hyllningsrop. Och så denna enkle ryttare. Och du skulle ha sett hur många också hastade bort, som vi läste i texten, och skar av kvistar från träden och skyndade sig tillbaka och la ner framför honom. Det fanns till och med de som tog av sig sina mantlar och la ner dem framför honom för att betyga honom sin vördnad och ära. Ju närmare de kom stan, desto tydligare skulle de också kunna urskilja vad de hyllade honom med. Ropen som skallade, den utlovade Messias, konung, frälsaren, allt det här. Detta var liksom Jesus stora dag. Äntligen erkänd. Äntligen erkänner man honom som den som han har påstått sig vara i så många år. Kanske du själv skulle ha känt att du ville rusa ner från muren och trängt dig fram genom människohopen. Och det är då som du förmodligen till din förvåning skulle ha upptäckt att han som satt där på åsnefåren och var själva huvudföremålet för uppståndelsen omkring honom inte alls vinkade glatt till folket, inte heller gjorde något segertecken. Tvärtom, tårar rinner nedför hans kinder och du ser genast, det är inte glädjetårar. Hans ansiktsuttryck avslöjade och hans klagande gråt, den grekiska ordet för gråta här, betyder faktiskt högljudd klagande gråt. Om du skulle ha dristat dig till att fråga honom: "Varför gråter du, Herre, en sån här dag?" så skulle han förmodligen ha lyft sitt tyngda huvud och sett ner mot Jerusalem och uttryck det som Lukas återger i sin skildring av den här dagen. Nämligen, Jesus sa: "O, att också du idag hade insett vad din frid tillhör. Men nu är det fördolt för dina ögon." Och så fortsatte han att gråta. Och så säger han ytterligare en profetia som är så tydlig i sin karaktär att man nästan har menat det måste man ha lagt till efter det att evangelierna skrevs. En profetia om Jerusalems kommande belägring och förstöring. Något som också kom att ske på ett mycket bokstavligt sätt år 70 efter Kristus, när romarna stormade staden. Men Jesus menar tydligen att detta skulle kunna ha undvikits Om man bara hade lyssnat till honom och tagit emot honom som den han erbjöd sig till folket. Detta är liksom en tragedis tragedi. När det tragiska som händer inte hade behövt hända. Om bara kablarna hade kopplats rätt istället för fel, så hade tågolyckan i Lerum för några år sedan, som skördade så många människoliv, inte behövt ske. Och man läser i tidningen ibland att om bara personerna i bilen hade använt säkerhetsbältet, så hade deras liv kunnat räddas. Om bara. Jerusalem, Jerusalem. Du som dödar profeterna och de som Gud sänder till dig. Om du istället hade lyssnat. Om bara liksom. Jag minns när vi besökte Amsterdam för många år sedan, när vi gick omkring på detta riksmuseum med konstskatterna, stora fantastiska målningar. Men det var en liten målning som tog tag i mig mer än alla andra. Och det var en gammal man med fårat ansikte och tårar som rinner ned för hans kinder. Och så står det under tavlan: profeten Jeremia begråter Jerusalems förstöring. Profeten Jeremia, som på 600-talet före Kristus hade vädjat till folket och Guds vägnar att vända om och lyssna till min röst, säger Herren. Annars måste detta hända. Och när han blickar ner över Jerusalems ruiner, så är det inte med skadeglädje, utan det är just med denna vånda: om ni bara hade lyssnat, hade inte detta behövt hända. Det är i den traditionen som Jesus ser sig stå när han nu blickar ner över Jerusalem och erfar att dess hjärta är stängt för honom. Jerusalem, det skulle kunna gå dig så annorlunda om du bara ville lyssna. Om du bara hade lyssnat, om du bara förstod vad din frid tillhör. Och i sitt sista tal till folket, något senare, utgjuter Jesus sitt hjärta med orden: Jerusalem, Jerusalem, hur ofta har jag inte velat församla er som hönan församlar sina kycklingar under sina vingar. Men ni har inte velat. Ni har inte velat. Bilden är så talande. När höken dyker ner mot hönsgården kallar hönan ivrigt på sina kycklingungar och snabbt skyndar de till henne och gömmer sig under hennes vingar, och rovfågeln kommer inte åt dem. Jesus kände sig som en fågelmamma som ivrigt lockade på folket gång på gång på gång. Men de kom inte. De ville inte komma. De hörde hans röst, men det var som om de med hörande öron ingenting hörde. Smärtan intensifierades just den här dagen som vi har läst texten och som advent handlar om. Därför att Jesus visste att detta var hans sista besök till staden. Inom bara några dagar skulle han stappla ut, förmodligen om samma stadsport som han nu red in igenom. Stappla ut med ett grovt kors hängande över sina sönderpiskade skuldror. Ett avrättningskors. Han skulle aldrig mer återkomma till staden. Gång på gång hade han uträckt sina händer till ett folk som så innerligt väl behövde honom. Men hela tiden hade hans kärlek blivit försmådd och avvisad. Några månader tidigare hade han stått där vid en annan stor högtid och han hade sagt: kom till mig! Kom till mig! Han ropade så, står det. Kom till mig alla ni som törstar. Den som tror på mig, av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta ville han för sitt folk. Detta ville han för dig och mig. Men få hade kommit. Och nu kommer han alltså där igen, den dag vi kallar första advent. Men han visste redan att Jerusalems hjärta var stängt för honom. Han visste att folkets ledare redan hade beslutat om att röja honom ur vägen. Man bara sökte det lägliga tillfället för detta. Och han visste allt detta. Och det borde ju liksom ha gjort honom mentalt beredd. Men när han kom över Olivbergets kam den här dagen, så står det, när han kom närmare och fick se staden, denna sköna stad breda ut sig med alla sina praktfulla byggnader, tempel och palats, som ligger där så till synes tryckt inför sina breda höga murar. Och tänker han då på alla den som bor där och alla pilgrimer som inför påsken började samlas, då står det, då började han gråta. Hejdlöst började han gråta. Då kunde han liksom inte längre hålla smärtan tillbaka, utan brister ut i högljudd gråt. Och mellan snyftningarna kunde man höra honom klaga över Jerusalems kommande öde. Han hade länge, länge vetat om sitt eget öde. Han hade talat om sin förestående korsfästelse, sitt lidande, sin död. Men det var inte för sin skull som han nu grät. Det var för folkets skull. Det var för din och min skull. Detta är ändå oerhört. Inom den grekiska mytologin och gudatron så finns det ingen av alla den långa raden av gudar som någonsin gråter över människors belägenhet. Inte inom hinduismen, inte inom någon annan religion finns det någon gud som gråter över ditt förhållningssätt till honom. Men Jesus grät. Vad har det här med första advent idag att göra? Är vi inte här för att lyssna till de här vackra sångerna och känna hur den fina stämningen liksom börjar breda ut sig och omfamnar oss? Jo visst, precis det. Om du i ditt hjärta låter dig beröras av hans röst, om det är hans omfamning som du låter dig uppleva i denna gudstjänst. Jag talar här om kvällen i ett sammanhang med en framstående forskare i vår stad. Och han framhöll för mig med all tydlighet att han inte var personligt troende. Men vid slutet av vårt samtal sa han, men det ska du veta, jag berörs djupt av sångerna i advent. Det rör mig till tårar. Så. Och då svarar jag. Tänk om det här är Guds sätt att vädja till dig. Tänk om det är Guds sätt. Här i gudstjänsten. När du berörs av sångerna. Att det inte bara är sentimentalitet. Eller nostalgi. Det är någonting mer. Jag vill inte låta ödesmättad. Men allvaret i Jesu gråtkvävda klagoord kom över mig igår kväll när jag satt med denna text med en förnyad kraft som gjorde att jag började gråta, vilket jag inte kan minnas att jag någon gång har gjort så där i en predik och förberedelse. Den brukar ofta vara ganska kämpig, för att inte säga jobbig och tråkig, men man gör det av lydnad ändå. Ja, det får man göra. Men igår så datorn var där och jag skrev och tårarna bara kom. När jag på nytt läste adventstexten och märkte att Jerusalems olyckliga öde kom över dem, som Jesus säger, därför att ni inte aktade på er sökningstid. Ni brydde er inte om den tid då ni var sökta. Och då undrade jag liksom så här. Har människan sin särskilda sökningstid? Finns det en tid framför andra då Gud på ett särskilt sätt liksom söker och kallar på dig? Jag vet inte. Men så ringde telefonen och jag kom i ett samtal med en god vän. Och jag ställde den här frågan till honom eftersom jag var mitt uppe i predik och förberedelsen. Och han sa, då ska jag tala om för dig att när jag gick och konfirmerade mig så var jag väldigt berörd av Gud. Jag kände att Gud kallade på mig. Men jag var så rädd att om jag skulle komma hem och berätta om en omvändelse skulle mina föräldrar förakta mig. Så jag vågade inte ta steget. Så av rädsla för sina föräldrars reaktion så avstod den här 14-åringen att bejaka kallelsen. Jag ska återkomma till detta, denna berättelse. Men här idag i kyrkan kanske finns flera som på ett liknande sätt har upplevt hur Gud tidigare i livet, kanske när du var yngre, ändå lockade på dig. Och värmde ditt hjärta vid särskilda tillfällen och liksom frågade, ska inte också du, precis som Jesus gjorde med Jerusalem, också du, ska inte också du, inte bara dina föräldrar, inte bara dina släktingar och vänner, ska inte också du lyssna till min röst? Och du har varit nära, nära många gånger. Har Gud sökt dig förgäves? Det fanns en tid då du mera än idag kanske kände hans röst. En del av er besvarade hans kallelse. Men kanske det tillhör de som lyckades manövrera det ur det här. Precis som min vän under konfirmationstiden lyckades. Och sen dess har du kanske bara anat hans röst. Lite sporadiskt. Kanske vid högtidliga tillfällen. Livet har liksom tickat på och du har kanske funnit dig att det går ganska bra att klara sig utan Gud. Men lite adventstämning kan ju aldrig vara fel. Vet du vad jag tror? Det är livsfarligt att komma till en gudstjänst som den här. Därför att om du vill vara i fred så går det inte. Gud talar till dig. Redan när första tonen anslogs, det är en rosutsprung. Är det sant? En enkel liten blomma lät sig knoppas och blomma ut mitt i mörk tid. Där ångest rådde, där mörker rådde, står i profetian. Där föddes ett litet rotskott, ett litet barn, stiger in i den mänskliga historien och inför en helt ny tid. Hans namn är underbar i råd, väldig Gud. Frids första. Och så sjöng vi en bereden väg för Herren. Och visst ville du sjunga med. Och visst vidgades ditt hjärta. Tänk om du idag tar emot honom fast du inte har planerat det. För sångerna är inte bara sedan barndomen välkända melodier som försätter oss i en efterlängtad jul- och adventstämning. De handlar ju inte om fladdrande stearinljus, tomtar eller granar. De handlar ju om honom. Som så många gånger och så många olika sätt har kallat på dig. Och nu ställer han sig denna dag mitt i vägen för dig och frågar. Är det dags nu eller får jag vädja till dig? Vill du komma in under mina vingar nu? Vill du det? Gud är trofast och barmhärtig. Guds sökande upphör aldrig. Det fortsätter och fortsätter och fortsätter. Min vän som upplevde den här särskilda kallelsen under sin konfirmationstid men liksom avstod då, blev därmed inte döv för Guds stämma. Gud fortsatte att tala genom tonårstiden och upp genom ungdomstiden. Och senare började han läsa kristen litteratur och Bibeln. Och som 28-åring kommer han hem till sin pappa med en Bibel. Och står pall när pappan utgjuter sin avsky över en sådan bok. Vet du vad jag tror att Bibeln säger? Att hela vårt liv är en sökningstid. Jesu tårar är inget uttryck för sentimentalitet eller överkänslighet, utan är ett uttryck för det djupa allvaret att inte beakta den tid som vi har, utan kanske slarva bort livets största gåvor. Att leva som om den Gud som har skänkt oss livet ingenting hade med våra liv att göra. Som om det inte funnits någon att tacka för att vi idag är här. Att du har fått mat, att du har kläder att ta på dig. Att solen har gått upp fast den döljer sig bakom molnen, vi vet att den finns där. Allt detta goda har han bjudit på. Vi klagar lätt på Gud när det går snett i livet, men vi tackar honom sällan i motsvarande utsträckning när det går bra. Precis som om det vore hans ansvar att se till att livet är lyckligt och fint och smärtfritt för oss. Sköt dig, Herre. Jesu tårar vittnar om Guds hjärtelag. Om att det gör Gud ont att mötas av människans likgiltighet. Den Gud som talar möjliggör hela vår existens. Han som får våra hjärtan att slå och våra lungor att andas. Det är han som vet om varenda cell i vår kropp. Och som format DNA-molekylens hemliga koder. I honom är det som vi lever och rör oss och är till. Han är inte långt borta från någon av oss. Han är den store konstnären som låter skapelsen stå där i sin förunderliga prakt och skönhet under olika årstiders växlingar för att om möjligt få oss att reagera. Lyssna, hör mig, säger Herren. Se min härlighet. Tillbed Gud, står det här uppe på väggen. Tillbed Gud på grund av den han är. Allt detta är till för att du ska söka honom. Han söker nämligen dig. Han har liksom gått hela sin sträcka. Han har stigit ner. När Gud liksom hade spelat ut hela sitt register i skapelsens vittnesbörd, men inte fått den reaktion han längtade efter, då tar han liksom det sista steget. Han blir en baby i ett stall i Betlehems utkanter. Nu ska de väl ändå lyssna. När han kommer till oss försiktigt, ridande på en åsnefåle. Nu ska väl ingen låta sig skrämmas. Han kom till oss i människogestalt för att visa att han var full av nåd och sanning. Nåd. Men inte ens då ville vi lyssna. Vet du vad det står? Han kom till sin egen värld. Han kom till sin egen skapelse. Till sin egen mänsklighet. Men hans egna tog inte emot honom. Vad ska jag likna detta släkte vid, säger Jesus. De är som barn på torget som ropar till andra barn i besvikelse. Vi har spelat, men ni har inte dansat. Vi har sjungit klagosånger, men ni har inte gråtit. Ni har liksom inte reagerat. Och ungefär så känner sig också Gud. Och han säger till profeten Hesekiel på 500-talet före Kristus. Jag är för mitt folk, säger han, som en som sjunger visor om kärlek. Med vacker röst och skickligt stränga spel. De hör vad jag säger, men de rättar sig inte efter det. Jerusalem, Jerusalem, fullt av teologi, fullt av kunskap, hela gamla testamentet utan till var det många som behärskade, men stängt för honom som var all teologis huvudperson. Jesus, Guds son. Hur är det i ditt liv? Hur är det i ditt liv? Gud som den negligerade trubaduren, som gjort allt för att beveka genom sin kärleksvisa, både röstmässigt och musikaliskt. Hur tror du Gud känner det? När han möts av orden, jag har inte tid nu, en annan gång kanske, men enligt Jesu egna ord i liknelsen om mannen till den stora festen, så kanske det inte blir någon annan gång. Någon sa, jag har inte tid, jag har just köpt åker och jag måste ju gå och se på min egendom, naturligtvis, helt legitimt, eller hur? Och en annan sa, men jag har just köpt 5 oxar, egentligen kan man säga, jag har just köpt en ny bil, förstår du herre, och jag måste ju ut och provköra den. En tredje sa, jag kan inte komma till festen, jag har just gift mig, förstår du, jag måste ju ägna mig åt min man eller min hustru, eller hur, det är klart, vårda sitt äktenskap. Alla skäl är goda skäl på ett sätt, men vad vi egentligen säger, det är så här, herre, vi kan inte komma nu, vi har viktigare saker att sköta. Förstår du inte det? Jesus grät över Jerusalems stängda hjärta. Han grät över alla försuttna tillfällen. Han hade gått där in och ut under många år. Och han säger, om du bara denna dag, idag, nu, förstod vad din frid tillhör. Men vad ska jag göra med alla mina tvivel då? Jag vill tro, men jag känner det så svårt att kunna tro. Vet du vad du ska göra med denna tvivel? Du ska ta dem på allvar. Du ska bearbeta dem. Du är inte den första tänkande människan som brottas med Gud och livsfrågorna. Smit inte undan och tro inte att det tillhör en intellektuell, så att säga, ärlighet att avstå från frågorna om Gud. Det finns många goda genomtänkta svar. Men att ta sina tvivel på allvar, det är ett tecken på att du vill ta din tro på allvar. Jag vill tro, det här står i vägen, hjälp mig med det. Ja visst, det vill vi göra. Det vill han göra. Du är kallad att älska Gud med hela din själ, med all din kraft och med hela ditt förstånd. Det intellektuella livet är inte bortkopplat. Jesu tårar talar inte bara till hjärtat, det talar till din tankekapacitet. Använd den tid du har i livet till att söka Gud. Det är inte du som förfogar över tiden, eller hur? Ingen av oss kan säga, ja men jag kommer att få 10 nya adventsgudstjänster att uppleva stämningen och tilltalet i. Hur vet du det? Inte ens om morgondagen kan någon av oss uttala oss med någon som helst säkerhet. Ingen vet om detta är sista advent för någon av oss eller några. Förmodligen kan det vara så. Förmodligen. Det är egentligen inte den avgörande frågan. Den avgörande frågan är vad du idag gör med honom som än en gång står där och klappar. Han kom en gång för att ge sitt liv till lösen. Lika säkert, mina vänner, ska han komma igen för att upprätta sitt rike tillsammans med dem som i sina hjärtan redan har gjort honom till kung. Han som under Hosianna-ropen grät över Jerusalem för dess andliga blindhet, han yttrade också profetiskt, nu ska ni inte se mig igen förrän den dag då ni på nytt säger, välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Med andra ord, jag ska komma tillbaka. Det är inte vapnen som ska ha sista ordet. Det är inte fältherrarna, det är inte statsmännen, det är inte presidenterna, det är inte FNs säkerhetsråd. Det är inte vetenskapsmännen, det är inte filosoferna, det är inte ens teologerna. Det är Jesus från Nazaret som ska ha sista ordet i historien enligt honom själv. Han ska komma, jag ska komma, människosonen ska komma i stor makt och härlighet. Och allas ögon ska se honom. Men varför har han dröjt så länge då? Här sitter vi igen. Och igen och igen. Och ni tjatar om denna tillkommelse. Allt är sig lik sedan tidernas begynnelse. Vet du vad Bibeln svarar? Han dröjer för er skull. Eftersom han inte vill, står det, att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Gud vill hellre nåd än dom. Därför väntar han också på dig. Detta är oerhört. Att han som är universums konung och herre och håller hela skapelsen i sin hand och har makt och kapacitet att när som helst återinträda i historien. Men han dröjer lite grann. Han väntar kanske också för din skull. Tänk om det är så. Han som har hela världen i sin hand frågar idag: vill du lägga också ditt liv i min hand? Vill du komma in under mina vingar? Vill du det? Vill du det? Säger han.